Vad gör man om man inte får jobb? Ja, ett sätt att försöka försörja sig på är att starta ett eget företag, att bli entreprenör. Det gör män och kvinnor, svenskfödda och invandrare, funktionshindrade och icke-funktionshindrade. Och hur just funktionshindrade som startat företag har lyckats, det har professor Stig Larsson på Harex studerat. Att vara entreprenör, ha sitt eget företag, det har länge varit ett sätt för funktionshindrade att få ihop till sitt dagliga bröd, säger Stig Larsson.
Ja, framförallt inom synskadeområdet så har det varit jättevanligt. Va? Det har ju funnits borstbindar och korgmakare, och det var just hantverkare som en gång i tiden grundade Synskadades Riksförbund, eller det som sen blev Blindas Förening. Så att Blindas Förening grundades som en inköpsorganisation för blinda borstbindar och korgmakare.
Och nu håller den traditionen på att ta slut.
Ja, det gör ju det. Men där kommer nya jobb och nya verksamheter. Och antagligen är det så också att nya uppstår till följd av att synskador har det jättesvårt på arbetsmarknaden. Då måste man också börja hitta nya former för jobb som inte finns på arbetsmarknaden, utan som handlar om att helt enkelt identifiera behov och försöka sälja de tjänsterna som finns. Va? Så att nu har jag inte tittat speciellt noga på synskadade, men går man ner och gräver lite så tror jag att man skulle kunna se att här finns vissa företag som är inriktade på att sälja tjänster kring synskadhjälpmedel, utbildning för dator med hjälp av talsyntes och punktskrift etc. Så att jag tror att det finns vissa områden här som kommer att titta på de som har personlig assistans. Så finns det ju flera stycken som har startat egna företag för att liksom hantera den personliga assistansen. Va? Och jag kan se framför mig nu att det kommer att finnas kanske flera företag som startas för att hantera synhjälpmedel. Och om man kan säga så är ju hela Iris-gruppen är ju på ett sätt startat för det här ändamålet.
Ett problem för professor Stig Larsson när han skulle studera hur det gått för funktionshindrade som startat egna företag, det var att hitta dem. Funktionshindret framgår ju sällan av marknadsföringen eller av företagets namn och nämns inte i några företagsregister. Stig Larsson vände sig till Arbetsförmedlingen. Där registrerar man om arbetssökande är arbetshandikappade. Utan en sån handikappkod kan man inte få arbetstekniska hjälpmedel eller lönebidrag. Av Arbetsförmedlingen kan man också få starta eget bidrag. Så drygt 1000 handikappregistrerade personer som fick starta eget bidrag 1999 ingår i Stig Larssons undersökning. De flesta av dem hade någon form av rörelsehinder. Även astma och allergi var vanligt bland de nya företagarna. Bara 4% av företagen startades av synskadade. Bland de funktionshindrade företagarna var gruppen invandrare dubbelt så stor som i övriga samhället. Annars visade sig könsfördelningen vara helt jämn. Samma sorts företag startades som av icke-funktionshindrade. Och det lyckades i ungefär samma utsträckning för de funktionshindrade som icke-funktionshindrade företagarna.
Man kan säga så här, det är väldigt få som det går lysande för. Och det där delar handikappade företagare öde med de som inte har funktionshinder, utan man hoppas på att det ska gå bra. Alla som startar företag gör det med förhoppningen att kanske, om inte att bli någon George Soros eller någon annan framgångsrik världsaktör, men så drömmer de att lyckas väldigt väl. Men i själva verket så är det relativt få som gör det på ett bra ekonomiskt sätt, utan den stora massan av företagare, de klarar sig någorlunda hyfsat, eller så får de lägga ner företaget. Och de allra flesta har lagt ner företaget, så bara hälften av alla företag som startades i den här undersökningen var igång 2 år efteråt.
Det är också lätt att de flesta företag startas i samma bransch, att säga, massor med små kaféer och sånt där, att det blir överetablering.
Det händer tyvärr. Det är väldigt många som liksom strävar åt samma håll. Så när det har gått bra för vissa kaféer så startas väldigt många, och då blir det överetablering och så får man slå igen. Utan de som det går allra bäst för, det är när man är först inom någonting som folk har upptäckt man behöver. Och det är inte så lätt att vara först. För ibland så upptäcker inte folk att det behövs för en långt senare.
Man kan ju säga då kanske att just de synskadade som startar företag i synskadebranschen kanske har en fördel, eftersom i den branschen finns inte så mycket konkurrens.
Nej, det kan det vara. Alltså, men de är beroende av upphandlingar från landsting eller kommuner eller viss mån företag och större arbetsgivare också. Så att det är de som de kan få betalt av. För bland synskadade i allmänhet finns det inte någon stark köpgrupp, utan det är ju då när det offentliga eller för arbetsgivare går in och köper tjänster av dem. Och där kan jag se vissa svårigheter just för små företagare, därför att ibland så kommer de då i kläm mot större företagare som kan gå in och skriva ramavtal och har också en utbyggd apparat för att lämna offerter och annat. Så att ibland så kan det vara väldigt svårt att komma in som en liten företagare i den branschen.
Det är ju hårt på arbetsmarknaden för människor med funktionshinder. Arbetslösheten är ju väldigt hög, i princip oberoende av konjunktur, åtminstone för synskadade. Är då ett eget företag, är det en nödlösning eller en räddning?
Ja, det beror på hur man ser det. Man kan säga i en mening så är det ju en nödlösning för väldigt många, därför att av dem som startade eget i vår undersökning så hade de allra flesta gjort det som ett alternativ till arbetslöshet. Och det gör det ju, det gäller kanske ännu högre grad för synskadade. Men sen kan det också vara en framkomlig väg till att till ett bättre liv. Det kan man inte sticka under stol med, för många kan det vara bra. Och jag tror, jag har ju upplevt en del som har haft synskada och startat företag inom just hjälpmedelsutbildnings- och anpassningsbranschen, som tycks vara rätt nöjda med att ha kunnat göra det. Men det är inte lätt. Sen finns det många andra områden också och som är också tuffa, där synskadade har varit mer eller mindre framgångsrika. Och det är till exempel sånt område som kultur och kulturområdet. Musiker är ju ett område som traditionellt många synskadade har ägnat sig åt. Men de är idag väldigt få. Det beror kanske på att det är svårt för musiker överhuvudtaget. Det är helt enkelt så att istället för att vi spelar live så lyssnar vi på digital musik.
Den grupp funktionshindrade företagare som Stig Larsson har undersökt startade sina företag för att de var eller riskerade att bli arbetslösa. Många försökte också dölja sitt handikapp för sina kunder. En naturlig reaktion, menar Stig Larsson.
Det beror ju på att när man är ute och ska försöka sälja sig, vad det nu än är, så upplever många kunder att det är något negativt med att ha ett funktionshinder. Om man till exempel, jag vet inte om det fanns just det exemplet fanns inte, men jag kan mycket väl föreställa mig att det skulle kunna vara så. Att en som har en affär ser väldigt dåligt, så skulle han eller hon inte gärna vilja visa det. Dels därför att kunderna kanske skulle tro att han eller hon inte köpt in tillräckligt bra grejer. Eller så för att kunderna kanske rent utav skulle sno i affären. Så att det finns skäl, rationella skäl så att säga, att dölja det antagligen. Men så att jag tror inte, man kan säga att man gör det rationellt, men man får liksom kalkulera med folks fördomar på ett rationellt sätt.
Men i andra fall måste det ju vara en fördel att tala om att man har ett funktionshinder, till exempel om man säljer utbildning på skärmläsningsprogram.
Absolut, och där är det ju så, och det vet ju vi som är hjälpmedelsanvändare, att många gånger är det ju kanske bäst att få utbildning av de som själv har ägnar sig dagligdags åt att använda det här hjälpmedlet. Så att de har allt att vinna på att visa att de har det egna funktionshindret.
Det sa professor Stig Larsson på HAREC, ett center för forskning inom handikapp- och rehabiliteringsområdet i södra Sverige. Stig Larsson nämnde George Soros som inte direkt är någon småföretagare. Denna ungersk-amerikanska finansman är en av världens rikaste, känd för att spekulera mot valutor, bland annat den svenska, någonting som för 15 år sedan resulterade i extrema räntenivåer på 500%. Soros brukar också kallas filantrop och han skänker stora summor till välgörenhet. Senast meddelades det att han kommer att satsa $1 miljard på miljöteknik. Reporter här var Birgitta Fredén.